Och jag tyckte att när ni sjöng den här sången, ja, ni sjunger så bra. Ja, det tyckte jag. Men en annan sak jag tyckte också. Jag tyckte liksom att jag såg hur vi går hand i hand framåt. Och sen en dag ska vi gå in i Guds rike. Vi är på väg nu. Men vi ska nå målet. Ibland så kan man tänka, hur går det? Kommer jag att nå målet? Ja, men det är självklart att du ska nå målet. Inte i egen kraft. Och en del säger, jag gör så gott jag kan och jag försöker. Men då brukar jag kanske vilja säga, slappna av och lämna det här till Jesus. Du klarar aldrig att på egen hand komma till himlen. Utan det är bara en som kan leda dig till målet. Och det är han som har öppnat en ny och levande väg för varenda människa. Vi är inte värda det, men vi har fått det här av nåd. Jag ska läsa samma som jag läste en kväll tidigare här. Vår Fader, du är som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Låt som kommer och förlåt. Vad säger vad det är? Ja, just det. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. De här orden, Fader vår, det är ju en underbar bön som vi kan få bedja. Och ikväll så tänkte jag på de här orden. Och förlåt oss våra skulder så som och vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Jag glömmer aldrig då jag hade ju i tidiga år bestämt mig att jag vill följa Jesus. Och när jag var 11, jag kanske hade fyllt 11 år då när jag blev döpt. Det var så här att jag skulle bli döpt då i april, maj kanske någonting. Men då dog min pappa så att på grund av begravningen så blev dopförrättningen då uppskjuten tills begravningen efter min pappa hade blivit av. Och då, jag hade ju frågat pappa också så här att, vad tror du pappa? Får jag låta döpa mig? Ja, men det tycker jag att om du läst det i Guds ord och säger, ja, men det är klart att jag har läst det och nu har jag sett att man ska bli döpt när man är frälst. Får jag göra det? Ja, men naturligtvis, sa han då. Men han var så sjuk, han hade TBC och jag såg när han låg där i sängen hur han plågades. Och en sak som jag tycker var synd om nu i efterhand, man kan nästan skratta i efterhand, men jag skulle visa pappa att jag kunde spela en melodi på fiol. Han låg dödsjuk i TBC i sängen. Jag tänkte, stackars människa, jag tänkte efteråt, som skulle oj, men det var inte därför han dog, det tror jag, utan han var verkligen sjuk, min pappa. Och denna jättefina som hade sånt förtroende för mig. Han lämnade lien åt mig, han lämnade yxan åt mig, fast jag var bara en liten stackars pojke. Ja, nu går det där bra, och slipa lien sylvass. Och så slog jag. Ja, så att min pappa, jag tyckte att han var verkligen bra. Och jag sörjde naturligtvis, och jag sörjer fortfarande att jag inte fick ha honom längre. Men då stod det här, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och tiden gick ju. Och jag kom ju till tonåren. Och det var jobbigt. Min pubertetsperiod, den var jättejobbig. Jag minns en gång jag upplevde det så jättejobbigt. Så jag sa till Gud sa jag, om det ska kännas så här och vara så här, så låt mig få dö, sa jag. Men det gjorde han inte. Han lät mig inte dö, utan han mötte mig. Jag for till läkaren och fick lite medicin och sådär. Men det här resulterade också kanske i att jag i skolan inte alltid var som jag skulle vara. Och så min lärarinna som tillhörde samma församling. Jag tyckte att hon, det var allt som jag gjorde, det hörde hon och det såg hon, men ingen annan. Och då någon rast började jag man började liksom prata med någon som satt där bakom och så pratade så här då. Roland, jag hör din röst. Och så började mina kompisar också säga så här på rasterna. Roland, jag hör din röst. Och började, och du vet, det där. Och så var det en dag, då sa min lärarinna så här. Och jag fodrar faktiskt bättre av dig. Då kände jag, då var det någonting här inne som gick sönder. Det var då en kväll, vi satt vid matbordet, jag och min mamma. Och vi satt där och pratade om lite varje. Min mamma, hon var guldvärd. Hon hade kanske lagt märke, jag trodde aldrig hon hade lagt märke till det. Då säger hon, Roland, sa hon, du håller väl inte på att bli bitter, sa hon. Du håller väl inte på att bli bitter? Ja, sa jag. Det känns faktiskt, det är nog faktiskt på det viset, sa jag då. Och då, det gjorde jag någonting som jag aldrig har gjort kanske framför min mamma. Om jag då var kanske 14 år kanske. Jag satte mig och grät i matbordet. Den kvällen då grät jag mig till sömns. Kudden var nästan blöd. För jag kände att här måste det ske någonting. För sker det inte någonting här, då kommer jag aldrig att kunna fortsätta att vara frälst. Nu måste det ske någonting i mitt liv. Och jag minns att jag låg där i sängen. Och jag sa, Jesus, hjälp mig att kunna älska också min lärarinna. Hon är ju ändå min trossyster. Hjälp mig att kunna älska henne. Då somnade jag och så drömde jag. Och jag drömde att jag kom till skolan. Och jag gick där framåt i skolan då. Och så kom min lärarinna emot mig. Och jag tyckte hon såg ut som en ängel. Det strålade liksom omkring min lärarinna. Jag kände en djup kärlek till min lärarinna som jag såg kom och gick emot mig. Och så vaknade jag på morgonen och jag tänkte, det blir spännande när jag kommer till skolan och känner om det känns så där på riktigt när jag träffar henne på riktigt. Vet du, när jag kom till skolan, då mötte jag min lärarinna och jag kände bara en enda sak, kärlek. Det fanns inte ett spår utav det här längre. Sen när jag blev lite större så brukar jag fara och hälsa på henne, eller vi får förbi den där stan där hon bodde. Vi brukar fara in och jag kramade om min lärarinna och så där. Och jag kände så här att förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Att bära på agg mot en medmänniska som man tycker har blivit sårat en, och kanske djupt sårat en, det går inte att fortsätta så. Skulle du känna att det finns någon i din omgivning som du känner, jag kan inte vara helt öppen, jag kan inte vara helt fri, jag kan inte känna mig riktigt tillfreds för att jag känner att jag kan inte vara som jag ska vara mot den här medmänniskan, utan jag känner att det går inte. Jag vet att det går. Jag upplevde, och jag tänkte att om det inte hade hänt det här vid det här tillfället, utan jag fortsatt i min bitterhet, då tror jag inte att jag har stått här och predika ikväll. Det tror jag inte. Utan jag vet aldrig, jag kanske har tagit till flaskan, jag kanske har suttit någonstans på någon bänk och sup, eller varit död, eller, för det var en som sa, men det var nästan skrattretande, han sa, jag kan bara tänka mig dig på två sätt, djupt religiös eller alkoholist. Men varför då, sa jag. Ja, det. Men det är härligt att jag är varken djupt religiös eller alkoholist, utan jag är frälst. Det tycker jag är härligt. Och då kan jag säga en parentes, det var ju jag har en fiskarkompis och han, jag tror han var lite förskräckt. Du skulle ta Roland med dig och fiska. Nej, då, jag tror han tyckte när han hörde att jag var predikant. Ja, jag tror att det var lite jobbigt. Men sen var vi, och vi skojar så mycket, förstår du. Och vi är så barnsliga när vi är tillsammans. Och vi är så där, och jag tänkte, vad ska han tycka, en pastor som uppför sig så här och så där skojsam. Och inte några sådana här fula saker eller grova saker, utan bara skoja så där. Och då hörde jag prata med en, ja, Roland här, han är ju, vi brukar vara ute och fiska. Han är djupt religiös, han då. Jag sa, betraktar han mig för djupt religiös, det var då intressant att höra. Men då tänkte jag, tack och lov, jag förstår vad han menar, att han har verkligen en tro på Gud och så där. Jag upplevde det här med min lärarinna, det försvann helt och hållet och jag kunde älska henne. Sen tänkte jag på en annan sak, det hände ju tidigare i mitt liv, innan jag blev frälst. Vi var ute en midsommarnatt och då hade min mamma sagt att den här midsommarnatten då får ni vara vaken hur länge ni vill. Oj, tänkte jag, då ska man ju vara vaken hela natten. Jag trodde aldrig att det skulle bli morgon, för jag tänkte jag ska aldrig sova i natt, men vad trött jag var. Men då var det, hade jag och min kompis, vi hade samlat en hel massa tomflaskor och glas och allting. En hög hade vi samlat och så satte vi det på en stubbe och så stod vi på avstånd och prickade så här på flaskorna på glaset. Till slut var det bara en hög med glas där. Men flaskorna tog ju slut och vad ska vi göra nu? Då får vi till en kolarkoja. Har ni sett en kolmila, en kolarkoja? Det kanske ni. Vi får dit bort, jag och min kompis. Och så ställde vi oss på avstånd och prickade, jag tror det var två eller tre fönster. Kastade stenar och alla fönster var borta ifrån den kolarkojan. Och jag liksom, tiden gick och jag höll på att glömma det. Så gick jag ut på fältet för att tjäna Gud. 1964 gick jag ut som evangelist. Och då upplevde jag att jag ville ju tjäna Gud. Men varje gång jag bad och skulle förbereda mig för möte, klirr, sa det bara, hörde det ramla fönsterglas. Och jag kände, det går inte det här, jag kan inte ha det här. Jag satte mig och skrev ett brev så här till min kusin. Hej Bengt, skrev jag. Du vet om att det hände en gång i tiden att det var flera av fönstren på din kolarkoja som blev sönderkastade med sten. Och jag vet att de gick upp, det pratades i byn om vilket nidingsdåd någon hade gjort. För varje gång när man pratade med, och då sa de, men vem kan ha gjort något så fruktansvärt för att kasta sönder fönster på kolarkojen? Ja, man kan inte förstå. Då kände jag det vart för het kring öronen. Så gick jag ut och tog en promenad och sådär. Men då kände jag att, nu Roland, nu har du en sak att göra om du ska fortsätta på fältet. Jag satte mig ner och så skrev jag. Bengt, skrev jag, kan du förlåta mig? Det här var så fult gjort av mig, men jag vill att du ska förlåta mig. Och så då, på den tiden var jag lite mer pengar. Jag tänkte om det nu räcker. Jag hade inte just någon inkomst heller som nybliven evangelist. Jag skickade 20 kronor och till Bengt och så skickade jag iväg brevet. Och då kände jag, nu kan jag vara frimodig inför Gud. Nu har jag bett om förlåtelse. Då säger mamma så här att, jag kan inte fatta, Bengt lämnar 20 kronor till mig som hon sa att jag skulle lämna till dig. Jag vet inte vad det är, sa hon. Ja, men det är samma, jag vet det, sa jag då. Jag kan ta 20-lappen. Så att 20-lappen fanns inte på där, det var 2 tior kanske. Ja, det var ju, men då upplevde jag, det är ju viktigt det här, förstår du. Medan vi är på väg. Jag hade tyckt jag hade varit för hård i min ton mot en gammal kär broder. Och jag tyckte han sa saker och ting. Jag kan gärna säga vem det var också. Carl Gyldrott. En av Pingstväckelsens profiler. Och jag tyckte att han, jag bemötte inte mig som gjorde. Jag bara vände på klacken så här och så gick jag därifrån. Och då kände jag, Roland, fy vad fult gjort utav dig. Men den dag, medans han är med dig på vägen, jag tänkte, Kalle, han dör snart. Så jag gick till honom och sa, du, vet vad jag gjorde? Jag bara vände mig bort och skulle prata. Och jag tänkte, det var så fult gjort. Vill du förlåta mig? Ja, hörde, det här minns jag inte, sa hon. Men när det så du känner då, så förlåter jag dig så gärna. Så kramade hon om mig. Tänk att vara nyförlåten. Det är skönt. Och jag skulle vilja säga också att, som jag sa tidigare också, att om du har mött saker och ting som gör att jag inte riktigt kan förlåta, så gör det. Förlåt din medmänniska. Det värsta ord, utav de värsta ord jag har hört under mina dagar, är det här: den människan förlåter jag aldrig. Oj, det skär som knivar i hjärtat. Hur kan man säga så? Vi måste kunna förlåta varandra, älska varandra. Om det är någonting som har blivit snurra på tråden, vi måste kunna lösa det här. Vi är ju frälsta, vi är Guds barn och vi ska vara tillsammans. Och vi som vi sjöng här i sången, vi ska gå hand i hand genom okänt land. Vi vet inte vad vi möter, men ska vi nå målet, då är det så viktigt det här. Det står faktiskt så här att om ni förlåter människorna deras överträdelser, så skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er edra överträdelser. Om man inte är villig att förlåta sina medmänniskor som har gjort en jämförelsevis en bagatellsak mot oss, mot vad vi har gjort mot Gud som har svikit honom, och vi har gjort det och det, och vi är inte ens värda att kallas Guds barn, men vi har fått uppleva förlåtelsen på grund av förtjänst, nej, på grund av nåd har vi fått förlåtelsen. Om vi inte kan förlåta våra medmänniskor, då har vi stängt dörren för vår himmel eller vår eviga värld. Är det så att du sitter här som känner den människan förlåter jag inte, utan det kommer aldrig att gå bra där, utan jag kommer aldrig att kunna förlåta, då ska jag väl säga, då är det dags att du förlåter och går vidare, och då ska också din himmelske fader säga välkommen, stig in, du har varit så duktig, nej, av nåd får du också komma in, och du gjorde vad du kunde. Du kände att du hade gjort fel, men du bad om förlåtelse. Det är väl det minsta vi kan säga till vår far. Förlåt oss, far. Vi har gjort fel. Eller säga till vår medmänniska. Förlåt mig. Det här borde jag inte ha gjort, men förlåt mig. Det är ju så otroligt viktigt. Jag skulle vilja säga när det gäller Guds relation. Det är ju inte bara så här. Tack Jesus att du förlåter. Det är inte bara en horisontell förlåtelse. Utan det är också den här. Förlåt oss. Och så sen. Utan även att vi förlåter våra medmänniskor. Om Gud har förlåtit oss, så räcker det inte med det. Men om vi då lever i förlåtelse med våra medmänniskor, då har vi också en öppen och möjlighet att nå målet. Det står att en är medlare mellan Gud och människor. Och det är underbart. Och det står att Gud försonade hela världen med sig genom Kristus Jesus. Och så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Men om du känner eller har känt det, att jag borde be om förlåtelse. Eller jag borde förlåta den medmänniska som har gjort fel mot mig. Så ska jag säga att du kommer aldrig att bli lycklig så länge du går med bitterhet i ditt hjärta. Men kan du tänka så här att jag ska förlåta den där medmänniskan? Det är jätteskönt. Och nu, jag tror att det var det här som hände när jag var kanske cirka 14 år. Det var det som hände då och som jag tog itu med. Och som, att det hände sånt fantastisk sak som jag upplevde och drömmen på natten när jag mötte min lärarinne. Jag tror det är det som gjort att sen när jag känt att det finns ingen människa som jag vill ha någonting osagt till. Jag är ju så där. Jag tittar på Christer och så skrattar. Då jag skulle köra buss också då. Men hörru du, sa han, ska du bli busschaufför? Kära någon, hur ska det gå? Du som är så tvärarg och så där. Hur ska det gå när tonåringar kommer in i bussen och börjar på leva om och ha sig? Hur ska du klara det där? Men jag tror, visst gick det ganska bra. Ja, så där flyttade du flydde fältet kanske. Nej, men jag upplever att jag har inte det här längre, utan jag kan bli så där arg och så går det över. Jag minns att jag gick in på en affär en gång och om jag då inte gått under titeln pastor. Fruktansvärt ord pastor. Det är så, du som är pastor. De fordrar liksom att en pastor ska ha mer gudfrukt än alla andra människor. I alla fall, då gick jag in på Herren. Jag kan inte fatta det här. Och jag höll min utläggning där. Oj, oj. Och så gick jag ut. Men kära Gud, tänkte jag. Hur bär jag mig åt? Sen då gick modet så dåligt. Så, det här klarar jag inte. Så gick jag någon dag efter och då gick jag in på affären. Du, jag var mig lite dömt åt när jag var hit på affären. Ja, jag gjorde så och så. Kan du förlåta mig? Du, jag minns ingenting, sa hon. Men är det så att... Men jag minns och jag kände att det får inte finnas ett spår. Det får inte finnas någonting som hindrar mig att nå målet. Utan vägen måste vara fri. Allt som ligger i vägen måste bort. Han har banat en ny och levande väg. Utan hinder, höll på att säga. Det finns inga hinder. Det största hinder som vi människor kan få uppleva, det är att vi är oförsonliga och inte kan vara medmänniskor. Inte kan älska den och den lika mycket som den och den. Utan vi måste klara av våra medmänniskor. Och är det så att du inte klarar av det? Det kan vara så. Jag klarar inte det här. Vet du, du kan få förbön. Man kan faktiskt säga till varandra, du, nu är det på det här sättet. Det här hände då och då. Och du vet att det blev så och så. Men du vet, jag klarar inte av det här. Jag kan inte gå vidare, jag kan inte glömma det här. Vad ska jag göra? Du ska vara så ärlig att du går till någon som du har förtroende för. Och berättar precis hur du har det. Men då måste du ha förtroende för det. För när jag berättar någonting för en människa, då vill jag att det ska stanna där. Och som jag och Barbro till exempel, vi har sagt till våra medmänniskor, det är många som har kommit och berättat saker och ting. Vi har sagt, om du berättar någonting för Barbro som du vill stanna hos Barbro, då stannar du hos Barbro, då kommer inte ens till mig. Eller tvärtom, om det är någonting de ska berätta åt. Men många gånger har de ringt och pratat till exempel med Barbro, nu är det så här och så här. Och jag vill verkligen att ni ska be för mig och du kan gärna berätta det där för Roland. Då brukar vi samtala tillsammans och så tar vi en bönestund och ber och så försöker vi få kontakt med den där personen. Hjälpa vidare över den här tröskeln som tyvärr har, det hindret som tyvärr har uppstått. Därför att vi önskar att vi alla som är här, alla andra kristna, ska kunna ta varandra händer så här. Vi går hand i hand genom okänt land. Jag har sagt någon gång att om jag skulle ut och predika och ha ett ämne, då skulle jag vilja fara till olika församlingar i vårt land där man upplever att det gnisslar och det är jobbigt och så här. Och då skulle jag vilja gå in i de församlingarna och där skulle jag vilja stiga mig upp och predika kärlek och försoning. För att vi måste som Guds folk kunna förenas i kärlek och binda oss tillsammans med kärlekens band. Och då kan vi också inte bara övervinna det som är i vägen, utan vi kan också få stå till förfogande för Gud och vara till välsignelse. Det ska inte behöva vara som man hör ibland. Ja, är den religiös, då är jag också religiös. Alltså, det går inte att gömma sig bakom det. Men däremot ska man kunna säga, då ska jag sluta med det. Jag jobbar ju i gruvan som jag sa en kväll här. Och när jag slutade i gruvan, jag hade en arbetskamrat som hette så vackert namn som Roland. Och då Roland och jag, vi höll på att prata ibland. En kväll sa Roland, du sa till mig, om jag vore som du och kunde tro lika barnsligt och öppet som du tror, då skulle jag bli frälst. Men sa jag, men du kan väl bli frälst, vi ber tillsammans. Nej, jag kan inte tro som du. Men i alla fall då tyckte jag hade gjort så många saker tillsammans. Jag och Roland, vi var ju tillsammans jämt i arbete. Vi hade samma rum i baracken. Vi var tillsammans och han visste alla mina liksom brister och allting. Jag sa ju, Roland, sa jag, jag har haft en ganska hög bekännelse. Men jag har inte alltid levat som jag har vittnat och bekänt. Kan du förlåta mig? Vet du vad han sa? Jag tror de ofrälsta förstår oss bättre än vi tror. Det här sa han. Du är ju bara en människa, son. Du är ju bara en människa. Det förstod han som icke-kristen. Vi är bara människor, vi misslyckas. Men Gud ska hjälpa oss att gå vidare. och övervinna hindren, om det då gäller bitterhet eller oförsoning eller vad. Ja, det var vad jag hade att säga här ikväll. Och Gud välsigna oss att gå vidare fram på trons väg. Och så hoppas jag att de vi kommer att hälsa på fler gånger här i Slätte, det gör vi det. Om vi då vi eller ni får leva och så får vi träffas. Och då hoppas jag och tror att vi ska se att skaran blir större, utan ni har fått uppleva. Nu har jag fått kärlek, jag har fått frimodighet, jag har fått gripenhet, jag har fått känslan av att både bedja och berätta och tala med människor, så att nu kan jag nå fram till människorna. Och så får vi se att, ja, det är jättemånga här ikväll, men att den här ladan är riktigt full av nyfrälsta. Och inte bara nyfrälsta, men nytända också. Gammalfrälsta som är tänt eld på, som de brinner. Man kan ju bli sur också om man ligger länge. Nu kommer jag lite längre. Jag tänkte på ett vedträd som ligger länge. Det kan bli surt och det är svårt att få brinna. Men jag brukar låta det torka. Det är bättre med torra kristna än sura kristna. De brinner ändå bättre. Och nu ska vi uppleva en underbar seger i fortsättningen. Och vi kommer att be för er här i Töreboda. Och när jag säger Töreboda, då ber jag hela området där. Gud välsigna oss alla. Kär Jesus, jag tackar och prisar dig. Tack att du vill hjälpa oss att förlåta våra medmänniskor. Och tack att vi har förlåtit, Herre. Och du har sagt också att vi ska be så att förlåta oss så som vi har förlåtit oss, våra medmänniskor. Tack Jesus att du har förlåtit oss. Tack att du har renat oss. Det är många brister och fel vi har gjort. Hjälp oss att inte gräva i gamla saker som vi har gjort, Herre, där vi har misslyckats, utan låt oss gå vidare och tacka dig för en underbar försoning. Och hjälp om det är någon som upplever jag har inte som jag borde gentemot den personen, hjälp en sådan att gå trots att det känns jobbigt och så få uppleva den frid och glädje som följer därefter. Tack och dör bön. Amen.